Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
I will be honest with you, I haven't been back to court in a long time because I don't think I was heard on any level when I came to court the last time. I brought four sheets of paper in my hands and wrote in length what I had been through the last 4 months before I came there. The people who did that to me should not be able to walk away so easily.
Hon rörde sig, du vet, som en robot. Blicken var helt borta. Något är inte som det ska.
Alltså, om man i princip var en fånge, varför har hon inte gjort någonting?
Pappan har ju besöksförbud vad gäller Brittnys barn.
De tvingade ju henne att ta mediciner.
Hon har ju liksom mikrofoner i sitt sovrum.
Du fucking driver.
Nej, som avlyssnar henne. Varje morgon i 13 års tid så har någon i säkerhetsteamet kommit in med ett kuvert henne med tabletter i och stått och väntat tills varenda tablett är svald. 2007, Britney går igenom en skilsmässa från hennes ex, pappan till hennes två barn. Och som vilken kvinna slash mamma som helst som är i en vårdnadstvist. Hon mår inte super. Det är mycket festa, det är mycket ränna på stan, ränna på gatorna. Och det är lite där och då som man börjar liksom få upp ögonen för att säga, ah, men Britney, hon kanske är galen, hon kanske är crazy. 2008, i början av året blir Britney för andra gången tvångsinlagd på psyket för att hon liksom har betett sig lite galet, lite tokigt. När hon ligger inne och alltså är helt ovetandes så fixar hennes pappa så att en läkare signerar ett papper som säger att ja, Britney är dement, Britney har Alzheimers, hon behöver inge ett förmyndarskap som alltså betyder att hon enligt lagen har samma rättigheter som ett litet barn. 2009, alltså bara ett år efter att förmyndarskapet har kommit igång, har det blivit permanent och Britney jobbar mer än någonsin. Och det är album, det är musikvideos, det är världsturnéer. Hon jobbar liksom hårt och 2011 är Britney på världsturné igen och hon kommer till Stockholm. Och detta är första gången jag reagerar för att jag står väldigt långt fram och jag ser på Britney, hon är där men hon är inte där heller. Det är, blicken är liksom, hon är frånvarande, hon ser inte glad ut, hon dansar inte ordentligt, rör sig så här konstigt, ryckigt, som en robot. Man ser att det är inte den vanliga Britney som står på scen utan något är annorlunda och det är väl första gången jag då reagerar och känner att så här, det är något skumt på gång. Efter 2011 och resten av karriären ser det likadant ut. Britney är allt annat än närvarande. Alla intervjuer hon gör är otroligt kontrollerande. Man ser inte mycket av henne. Liksom, hon rör sig inte ute. Nu kör vi ett långt hopp till 2019. Och det som händer då är att Britney Spears ställer in sina Vegas-shower. Och anledningen till det är att hennes pappa ska vara sjuk och hon behöver finnas där för honom, säger hon. Det som händer kort efter detta, fortfarande 2019, det är att en podd om Britney Spears Instagram, de spelar upp en ljudinspelning som de har fått från en anonym källa, där en advokatsassistent, men en anonym sådan, som berättar att han har jobbat väldigt tätt med advokaterna i Britneys förmyndarskap. Han bekräftar att Britney är inte alls vid sin fars sida. utan Britney Spears är tvångsinlagd på psyket för att hon inte ville göra Vegas-showerna. Från 2019 och fram till nu då så börjar det talas för första gången väldigt mycket i media om hur har Britney det egentligen? Vad är det som sker bakom kulisserna? Och nu i somras här 14 juli för första gången får Britney Spears välja sin egna advokat. Detta är alltså någonting hon inte har fått göra sedan 2008 utan just för att hon har påståtts vara dement har man sagt att hon är inte frisk nog. Hon kan inte välja en egen advokat för hon vet inte vad som är bäst för henne. Det har liksom varit den skärgången. På 2 månader, alltså 29 september nu för några dagar sedan, får den här advokaten bort Britneys pappa från förmyndarskapet. Så att Britney har nu en tillfällig förmyndare fram till 31 december. Och det är alltså senare i år man ska diskutera, ska vi kanske få bort förmyndarskapet helt? Där står vi idag. Säg vad är de nu, vad är de? FBI, de kan inte se dem. Alla de som inte trodde på mig, ah shit. Bro, vad är de nu, vad är de? Fucking nej, de ska inte se dem.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Real Talk.
Glad fredag. Glad fredag, you guys. Den här gången kommer ju avsnittet faktiskt ut på fredagen och inte på lördagen. Som förra veckan, my bad.
Tack för ert tålamod.
Ja, gud. Folk mejlade ju in till Antonia när, för att vi inte fick...
Bara avsnittet.
Ja.
Men bättre sent än aldrig, har jag hört.
100%.
Om vi ska vara klyschiga. Idag ska vi ju... Ja, det är lite annorlunda poddavsnitt idag.
Mm.
Vi har ju pratat om, eller du har pratat om att du har velat göra ett avsnitt om Britney Spears. Ända sedan allt som har... Alltså, vad hänt runt henne har påståtts vara en konspirationsteori.
Mm.
Och... Dagen är kommen.
Jag har ju alltid varit intresserad av allt det här med Britney för att ingen har ju trott på det som händer bakom kulisserna. Hon har ju lagt upp väldigt mycket konstiga grejer på Instagram. Det har varit, folk har försökt läsa i hennes pupiller på någon Instagram-bild att det står 911. Det har varit konspirationer, är hon? Har hon blivit kidnappad? Så jag har läst på om det här och försökt researcha om det här sen det var en konspiration. Och nu när allt det här har kommit så har jag varit så taggad på att få prata om det. För att jag har ju vuxit upp med Britney sen jag var liten. Liksom. Hon är ju min barndom.
Ja, alltså jag kan ju inte erkänna att jag är fullt lika insatt eller ens intresserad. Sorry, not sorry. Så jag, som du säger, Britney är också en del av min barndom. Men kanske inte, hon har nog inte lika stor plats för mig som kanske för många andra. Hon är svinduktig, självklart. Jag ska erkänna, jag kollade dokumentären i morse. För att ha lite kött på benen inför det här avsnittet. Och därav vad jag inte kan, så kände vi att vi tar in ett proffs.
Oh ja.
Så med oss i studion har vi ingen mindre än Amira Kahin!
Hallå!
Alltså det är så jävla givet att du ska vara med på det här avsnittet. Och som folk har frågat efter dig, Amir.
Ja, och får man säga så här att ja, jag håller med. Det är liksom jättevidrigt att säga så.
Nej, kör på. Det är givet.
Nej, alltså du är by far. När jag la upp på min Instagram för inte så länge sedan att så här, eller jo, det var flera veckor sedan. Att så här, men typ Britney Spears det här och det här innan hon hade rättegången i somras. Och det var jättemånga som, oh my god, kan du inte ta in Amir och prata med Amir om det här? Och
fan vad roligt. Mm. Men vi har ju snackat om det här ett tag. Så det känns som att så här, det är dags.
It's been a long time coming.
Absolut.
Men hur blev du liksom Britney-proffs?
Hur blev jag Britney? Är det någon som vet? Nej, men det är så här jätteklyschigt. Alltså, så här, jag dött för henne sedan hennes första singel. Jag fastnade direkt och sen har jag bara följt med album för album, singel för singel. Hon har alltid varit min så här nummer ett, alltid.
Mm.
Sen, vad är det? 98 eller 99.
Damn.
Och jävlar det.
Ja, med 100 år. Alltså, så här länge. Runda slängar 100 år.
Att du liksom blev talesperson för Britney.
Ja, det måste jag säga direkt. Jag kommer ju typ prata som att jag känner henne. Det gör jag inte. I wish. Men jag vet, jag är så insatt. Så att när jag typ pratar med vänner, ibland märker jag så här... Nej men gud, det låter som att jag typ såhär, pratar med henne i telefon. Hon sa till mig att... Nej men det kommer säkert låta så.
Ja.
Men det är inte meningen. Så så galen.
Soul sister.
Nej, men så obehaglig.
Vi förstår dig.
Ja.
Men för att ändå börja någonstans från början, för mig och för kanske många som lyssnar som inte har jättebra koll, vill du förklara lite vad det är som har, alltså vad det är som har hänt och egentligen vad det är vi ska prata om?
Ja, men ja, såklart.
Nej, alltså Amir har anteckningar. Och jag satt ju, för Amir gav ju mig en hemläxa innan det här. Vi snackade ju lite, så jag bara, men vad vill du att jag ska? Ska jag läsa på någonting? Ska jag göra någonting innan? Och han bara, ja, jag vill att du kollar på Netflix-dokumentären. Jag bara, åh gud, att han gav mig läxor liksom.
Ja.
Så jag satt ju hemma en lördag och kollade på dokumentären och skrev anteckningar. Så anteckningar har gjorts från båda håll.
Men jag kollade också, ja, jag kollade i morse, lite skillnad på
men du kollade.
Men jag har kollat, och jag kan ändå tycka, för det är säkert många som lyssnar på podden också som har kollat på dokumentären. Men för mig, det här sa jag till er innan, jag tycker att det var lite svårt att förstå allting bara baserat på den här dokumentären. Den var väldigt kort för det första.
Ja.
Och det var väldigt snabbt, alltså väldigt snabba puckar. Men så för den delen så tycker jag att dokumentären är självklart bra för dem som, men jag tror att den kanske är bättre för dem som har lite mer koll.
De flesta så här Britney-fans säger det, att dokumentären är bra, men de fokuserar mycket på mindre viktiga saker.
Ja.
Det fanns ju en annan dokumentär om Britney som jag kollade på.
C-more.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Och det känns som att
den är alla Britney-fans enade om att så här, det är den enda dokumentären.
För att den här dokumentären som vi pratade om med Britney på Netflix, den släpptes ju egentligen för en vecka sedan typ. Men de tog ju bort den och laddade upp den på nytt.
Ja.
Det såg jag på din story.
Ja.
Varför gjorde de det?
Det vet jag inte. Den försvann och sen kom den tillbaka. Där går ju de in väldigt mycket. Britneys pappa, liksom personerna runt Britney som men verkligen har varit messy för henne, mot henne.
Men kom det upp en annan version?
Nej.
Det är exakt samma.
Så jag vet inte om de tog bort den typ tillfälligt för att det var något så här legal och bla bla bla. Men den finns.
Okej, men vi tar en liten så här, till folk som inte vet någonting om Britney och allt det här, konspirationerna och allting. Give us a little... Ja, men en liten recap om vad som har hänt.
Sammanfattning.
Ja.
Jag ska beskriva typ 13 år på några minuter. Rimligt.
Det är ingen stress.
Nej, men jag tror inte många, alltså ni vet yngre, de som typ följer en på typ sociala medier. Mm. Jag vet inte om alla har koll. Alltså när Britney var stor, alltså liksom länge sedan, det fanns ingen större än henne. Hon var liksom i siffror, liksom försäljning, alltså hon var liksom störst i världen.
Mm.
Allt börjar typ 2007, för att då skiljer hon sig från sin man som hon har två barn med.
Kevin Federline.
Ja, hatar honom.
Och
en mamma liksom skiljer sig från barnens pappa. Det blir en typ så här smutsig vårdnadstvist som det skrivs mycket om i media. Vilken kvinna hade inte, vad säger man, tappat det?
Mm.
Det är det, många vill ju säga att Britney där 2007 var galen, crazy. Det här var en mamma som bråka om sina barn i media. Mm. Vilken kvinna hade inte liksom tappat det?
Mm.
Så att hon börjar typ så här festa mycket. Hon filmas av paparazzis när hon är ute på gatan. Beter sig märkligt. Liksom folk misstänker droger, höger, vänster. Och med tiden så blir hon tvångsinlagd på psyket. Hennes pappa liksom ringer snuten och bara, hämta min dotter, hon är galen. Så att två gånger hamnar hon på psyket. Och under andra tillfället, det här är alltså början på 2008, då ser hennes pappa till att en läkare skriver under på ett papper att hon har Alzheimers. Alltså att hon är dement.
Alltså,
och det här är en kvinna
är
som är typ så 22 år gammal. Uh-huh. Alltså dement, det blir du när du är typ så 70-80.
Exakt.
Ja, så att pappan lyckas få papper på att hon är dement. Och hon hamnar under ett tillfälligt förmyndarskap. Så att det här vet hon alltså inte om. Hon är tvångsinlagd.
Men det här var, när var det hon rakade håret och allt det här?
Det hade hon...
Det var väl 2007, va?
Ja. Om inte tidigt 2008. För 2007-2008.
Ja, för det var väl någonting med att typ, hon gick igenom den där skilsmässan med Kevin.
Ja.
Och hon mådde jättedåligt, för att de hade väl någon vårdnadstvist och paparazzi på den tiden speciellt. Jag läste att varje kort de tog på henne var värt flera $100,000.
Ja, ja, ja.
Och att de var som galna runt henne, och att Britney, som i vanliga fall var så här jättepaparazziglad, typ så här, hon hade ju en relation med paparazzi sen, och du vet, så här, log mot dem och skrattade och drog skämt, att hon typ började bli så här aggressiv. Och det enda jag såg på media då var ju typ att hon var ute och festade med Paris Hilton och var helt så här.
Ja, hon var ju ute hela tiden. Mm. Och vilken så här nybliven singel inte ute och festar. Exakt. Och speciellt om det redan mår dåligt.
Exakt.
Men det känns också som att det blev, eller var mycket då, när så här unga kvinnor festade mycket, som med Paris, som med Lindsay Lohan, som med Britney, att det alltid var så här, ja men de är galna och festar. Alltså att det blev inte, media förstorade det så mycket att de skulle vara helt, det skulle vara helt sjukt att så här, tre unga tjejer ut och festar. Man bara, förlåt. För de som är yngre som lyssnar på podden och som kanske säger, men gud, vi har inte så bra koll på Britney. Ja, men det är ungefär lite samma som med Justin Bieber.
Ja, jo, så, men, som så här, honom också. Väldigt känd, väldigt tidigt.
Och väldigt så här, likeable. Alla älskade Britney. Hon var liksom allas baby girl, för hon var ju det. Alltså, hon var ju så här oskuldsfull ung och så här, ja men.
Och där jag nämnde med att hon liksom, när jag sa att så här, hon var verkligen nummer ett i världen.
Ja.
Alltså vi pratade att hon var typ 16-17 år då.
Exakt.
Så att hon var liksom liten.
För så var det också sagt med Justin Bieber. Han var ju också bara ett barn. Mm. Sen blev han svinkänd. Och när han då började bli en man, var folk så här, vad är det som händer nu? Varför är han så här? Man gör ju inte riktigt samma val när man är, ja, men, mellan 8 och 14. Sen när man är mellan 20 och 22.
Nej,
och sen då också ha en alltså en sån här, gå igenom en skilsmässa, gå igenom en vård, alltså det är inte så att det bara.
Ja, det var väl att Kevin fick väl ganska mycket skit i media också, just eftersom att Britney var typ så här America's sweetheart.
Exakt.
Att hon inte skulle, ja men hon skulle vara oskuld, hon skulle inte gifta sig, hon skulle inte så här, så Kevin fick väl jättemycket skit i media också.
Han var
ju
den
också
som fick skit först. Sen när liksom vårdnadstvisten blev en grej i media och Britney var ute mycket, ja, man såg att hon var påverkad mycket. Då vände det ju.
Men det var väl lite som att världen ville bara äga henne.
Jo,
att här, hon ska bara vara Britney för oss. Hon ska inte vara gift, hon ska inte ha barn, nej, hon ska inte ha ett eget liv.
Hon ska bara stå på scen.
Okej, fortsätt.
Ja, nej, men det som hände början av 2008, det hon alltså tvångsinlagd för andra gången. Under tiden, hon vet ingenting, så får hennes pappa, en läkare, att gå med på att hon tydligen är dement. Det orimligaste som liksom finns. Så att när hon kommer ut, där pratar de om i Netflix-dokumentären, tror jag det är. Då är hon ute och typ så hänger med en polare.
Mm.
Pappan ringer polaren. Ja, men så här, var är ni? Kom hem. Och båda de är så, nej men, vi kommer hem när vi kommer hem. Och då säger pappan i telefon till hennes polare, nu, från och med nu är det jag som styr och ställer. Alltså så här, han har lagen på sin sida, de måste komma hem. Så att de fattar ju typ ingenting. De åker hem. Han lämnar Britney vid grinden. Han får inte följa med. Britney kommer hem, pappan är där. Jag vet inte om läkare eller poliser på plats. Men där får hon veta liksom att så här, nu är det vi som bestämmer. Enligt lag har du inga rättigheter som människa.
Oh my God.
Säger hennes pappa, du får inte lämna huset, då får hon inte lämna huset.
Och det här hade de gjort bakom hennes rygg när medan hon var inne på psykiatrin.
Ja, medan hon låg där och typ övervakades.
Åh gud, okej.
Ja. Och det här var ju bara tillfälligt. Det som händer är att de lyckas få det permanent.
Åh gud.
För det är verkligen för de som inte heller förstår vad förmyndarskap är. Det är ju alltså att man blir omyndighetsförklarad i Sverige.
Ja, men alltså så här, enligt lag, hon har samma rättigheter som typ ett barn som bor hemma.
Mm. Exakt, att dina föräldrar tar alla beslut. Du kan liksom inte söka vård utan att dina föräldrar, du kan liksom inte skaffa ett pass utan att dina föräldrar skriver på.
Ingenting. Han bestämmer vilka hon får prata med, alltså så här, telefon,
vilka
sms,
jobb
allt,
hon ska
allt,
ta, alltså allt, verkligen allting.
Och det hade jag nog inte förstått förrän jag såg dokumentären hur illa det var. Ja. För det är en sak att man tänker, ja, okej, men han har hand om hennes pengar, han bestämmer kanske, ja men ska hon få åka på turné, men inte det här att hon får inte ens lämna huset om han inte har gått med på det.
Det är därför det har kunnat pågå så länge, tror jag, för att där och då när det här liksom blev en grej för myndarskapet, folk hade ju fortfarande bilden Britney galen.
Ja.
Det var det folk tänkte. Och så kom hennes pappa och liksom, åh, jag älskar min dotter, nu ska jag ta hand om henne och hjälpa henne på rätt spår. Alla var ju så här, gud vad bra, heja.
Mm.
Folk hade ju liksom ingen aning om vad som pågick.
Nej.
Bakom stängda dörrar faktiskt.
shit.
Men vad hände där? Vad hände efter att han fick förmyndarskap om henne?
Det är det folk har börjat reagera på nu. Hon börjar jobba direkt.
Mm.
Spelar in en skiva, musikvideos, världsturné. Alltså jobbar.
Vad jävlar. För jag har ju för mig att det var väl efter att hennes pappa fick förmyndarskapet som hon släppte Piece of Me. Var inte det efter att förmyndarskapet
var? Nej, den var precis innan.
Precis innan.
Blackout-skivan släpptes 2007.
Åh gud, vad kör Britney Profset.
Ja.
För efter att han fick förmyndarskap om henne då så började hon jobba som aldrig förr.
Ja, alltså jobba hårt.
Ja, och turnerade världen runt.
Mm. Alltså hon började jobba intensivt.
Ja.
Jag var på den världsturnén, hon kom ju till Stockholm. Och jag minns att jag stod ändå, alltså jag hade typ gallret liksom vid magen längst fram. Det var sån stor produktion. Så att hon var bara som en liten prick på scenen typ. Det var så mycket, alltså det var en circus tour, så det hände så mycket.
Uh-huh.
Sen när hon kom tillbaka 2011, alltså en till världsturné ganska tätt inpå.
Uh-huh.
Då minns jag, det var första gången jag var där med en vän och efteråt. Hon bara, Amir, vad var det där?
Är det sant?
Och jag fattade direkt vad hon menar. För då sa jag bara, nej men alltså, Britney var ju inte där. Alltså hon rörde, då var vi var också längst fram. Hon rörde sig, du vet, som en robot. Blicken var helt borta. Det var första gången 2011 som jag själv såg så här, något är inte som det ska.
Mm-hmm.
När jag såg henne 2011, då hade jag sett henne 3 gånger innan det.
Mm.
Så här, jag har sett Britney på scen. Och vet jag bara, det här är inte Britney. Hon var liksom helt frånvarande. Ni vet när hon rör sig typ halvdant. Alltså så här, slänger lite lätt med armen. Alltså du vet, hon dansar inte fullt ut. Hon tar inte ut någonting. Hon ser inte glad ut.
Det är ingen känsla i det.
Nej. Och det är från och med den turnén som folk var så här, hon är tungt medicinerad.
Mm.
Man såg det på henne, du vet, så här, mentalt. De har tryckt i henne något för att hon ska
vara
kunna
där.
Gå ut på scen.
De tvingade ju henne att ta mediciner emot hennes vilja.
Ja, alltså varje morgon, alltså nu i 13 års tid, så har någon i säkerhetsteamet kommit in med ett kuvert till henne med tabletter i och stått och väntat tills varenda tablett är svald.
Det där är så sjukt.
Ja.
Och ja, tydligen så ska ju Britney ha fått så mycket mediciner, men speciellt dagarna då hon jobbade fick hon extra medicinering. Så hon hade, hennes medicinschema var avsatt efter de här dagarna jobbar du och de här dagarna jobbar du inte. Britney nämner ju vid ett tillfälle att de tvingar i henne litiumtabletter. Men litiumtabletter, det är ju någonting för att, det äter du om du är bipolär. Litium är salt. Det äter du om du är bipolär. Vad har det med demens att göra?
Men alltså det här med demens, det är bara så orimligt. Vilken dement människa kan liksom lära sig en koreografi och dra ut på en världsturné? Där ska du, dementa kommer inte ihåg vad de heter.
Exakt.
Nej, men alltså,
exakt.
Alltså så kommer ihåg alla sina låtar. Och
Allt.
Och det sjukaste är att hon är ju den som gör koreografin.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Till alla hennes konserter.
Det är det sjuka. Britney från början, hon blev ju inte känd för hennes sångröst. Nej. Britney är en dansare. Från början.
Aha.
Och det som är så sjukt när man kollar på henne nu, när man tänker att det här har varit liksom en tung dansare och så går hon runt dåsig på scen och ser helt borta ut. Som jag nämnde, jag såg henne 2011 i Globen och det är första gången som jag minns att jag bara så här, något är inte som det brukade vara.
Mm.
Och från det fram till 2019 så är det är lite samma sak. Varje gång man ser typ så här på nätet ett uppträdande. Hon är väldigt så här frånvarande. Alla intervjuer är väldigt kontrollerade. Man fattar att så här, de har fått frågor på förhand. Det är så här töntiga frågor. Hon pratar aldrig om sitt privatliv. Och Britney har alltid varit ganska liksom, så här öppen, pratar om det mesta. Man märker att hon är kontrollerad, kort och gott.
Mm.
Det som händer är att 2019, nu är det liksom ganska långt hopp, då ställer hon in sina Vegas-shower. Och hon går ut med att hon gör det för att hennes pappa är sjuk. Så hon vill finnas där för honom.
Okej.
Och vid det här laget är folk så här, Det stämmer kanske inte, för att det fattar vem som helst. Hon älskar nog inte sin pappa som hon gjorde tidigare när hon var ung, med tanke på förmyndarskapet. Och det finns en podd som heter Britney's Gram. De pratar om Britney's Instagram främst. De får in ett anonymt röstmeddelande. Där är det en advokatsassistent. Han är anonym, han säger inte exakt vem han är. Man förklarar att han har jobbat tajt med de som jobbar med Britneys förmyndarskap på lagliga sidan. Och han berättar att allting är missköts, inget är som det ska. Och att varför Britney är borta, varför hon inte gör Vegas-showen, det är för att hon där och då är tvångsinlagd på psyket. Så när det här släpps, det här är alltså 2019, det är då allting börjar liksom blossa upp i media. Allt det som pratas om idag, alla dokumentärer, det börjar där 2019 med det röstmeddelandet. Kort efter det här så lägger Britney upp en video på Instagram där hon står och filmar, hon filmar sig själv i ett rum. Och typ, vad är det hon säger? Att hon har sett att folk är oroliga. Men hon är bara borta ett tag, lite egen tid. Men hon mår jättebra, folk ska inte vara oroliga. Och man ser att så här, du säger vad någon har sagt att du ska säga. Det finns en video på när hon lämnar. När hon blir liksom utsläppt från det stället hon har varit på. Alltså jag har aldrig sett någon se så mässig ut. Ni ska få se en bild.
Men det är också så sjukt när du säger det här att det började uppdagas 2019 och ingenting har hänt
från 2008.
Men ändå när det började uppdagas, att från det att någon har fått en första clue om hur jävligt det är, att det ändå har tagit 2 år.
Ni ska få se, det här är alltså en bild som föreställer Britney när hon lämnar ett ställe där hon har varit på och mår bra.
Det här är efter att hon har lämnat psykiatrin eller?
Ja, där hon då har varit och mår bra. Har du sett någon se så trasig ut?
Åh gud. Det här är efter att hon var på psykiatrin?
När hon var tvångsinlagd, där hon blev utsläppt igen. Och det där istället, hon alltså, det är där hon har filmat sig själv och bara, var inte oroliga, jag mår bra, lite egen tid.
Hon ser
hon ser så förstörd.
Hon ser inte ens ut att vara där.
Förstår du vad jag menar? Det är som att hon är en annan värld.
Men innan hon gick ut med det här uttalandet, var det spekulationer kring henne då också?
Ja, det som är att 2019 är första gången man får något så här konkret. Något som är typ någorlunda bekräftat. Ja. Det var ett anonymt röstmeddelande så att så här, ja, man kanske ska ta det med en nypa salt. Men samtidigt bekräftar det ju allt man har tänkt fram till dess. Men det här kommer alltså ut 2019. Och där och då börjar ju alla de här konspirationerna. Det får Diana tala mer om sen, alla TikTok-konspirationer.
Oh yes.
De liksom viktigaste datumen, ganska nära i tiden nu. 14 juli, då tillåts Britney för första gången sen 2008 att välja sin egen advokat.
Och det är nu i år?
Ja, alltså så här, nu i sommar. Fram till 29 september hoppar vi. 29 september får den här advokaten, Britneys pappa, alltså så här med omedelbar verkan, pappan avstängd från förmyndarskapet. Så att Britney haft en advokat från 08 fram till 14 juli. Han har inte gjort någonting. Alltså det har snarare blivit typ jobbigare för henne. Hon får för första gången välja en ny advokat på bara en egen. På bara 2 månader får han bort pappan.
Det där är så.
På 2 månader.
Men så nu har hon ingen, för nu är hon liksom hon är, egen.
Grejen är den att hon är fortfarande ett förmyndarskap. Och jag ska förklara varför det är riktigt bra. Mm-hmm. Hade förmyndarskapet sagts upp helt, då hade Britneys pappa kunnat tagit alla journaler, dokument mellan han och läkare, han och domare. Han hade kunnat tagit allt, tända på, in i brasan, elda upp skiten, leva lyckligt liksom resten av sitt liv. Nu när förmyndarskapet fortfarande är igång, men med en ny tillfällig förmyndare, då måste Britneys pappa enligt lag föra vidare alla dokument. Så Britney och hennes advokat, de har inte velat upphäva förmyndarskapet. De har velat ha en ny tillfällig. För att nu har de alla papper, kan göra en granskning på pappan och typ få in han i fängelset.
Men vem är hennes förmyndare nu då?
Det är någon som, en redovisningskonsult. Det är någon som jobbar med pengar. Britneys pappa, alltså Britney har växt upp med en pappa som är alkoholist. Och han ska då sköta hennes ek. Vad kan han? 12 november är nästa förhandling i domstolen. Och det är då man ska prata om att vi vill upphäva förmyndarskapet helt. Hur gör vi? Mm. Och fram till dess ska de bara granska varenda dokument under 13 års tid. Och typ stämma skiten ur Brittins pappa.
Ja, alltså Jamie. Vänta bara tills allting kommer på tal. För det som är så sjukt här emellan, nu har vi ju bara gått igenom lite snabbt vad som har hänt under hela Britney-perioden. Men det man inte får, för er som inte har sett dokumentären eller läst på om det här, jag tror inte ni förstår vilken makt Britneys pappa hade över henne. Alltså hon är ju tillsammans med den här tränaren, PT:n Sam. Och hon har ju velat förlova sig med honom i väldigt... Alltså ett väldigt bra tag. Men hon har inte fått det. Det spekulerades ju till och med en period om att hon hade ju gått live via Sams Instagram. Och då hade Sam typ stängt av, hennes kille hade bara stängt av liven typ. Så de misstänkte ju att han jobbade med pappan och ditten och datan.
Ja, det trodde folk ett tag.
Jag trodde verkligen också det ett tag. Men det visade ju sig att så här... För att ni ska få en blick av hur kontrollerat hennes liv har varit. Han har inte fått köra henne.
Nej.
Hon har inte fått köra bil. Det är till och med på den nivån att de berättar ju i dokumentären att för att göra Britney glad en dag så hade de ju hyrt... Hon fick ju åka långt ut till öknen typ.
Ja, alltså verkligen öken.
Ja, där de hade liksom... Hon fick köra bil i en halvtimme med 30 människor runt om som har riggat och fixat det. Förstår du hur kontrollerad hon måste
ha varit? Det låter så överdrivet, men hon har ju på riktigt varit inlåst i 13 år. När hon har fått lämna sitt hem, det är när hon har jobbat. Och varför hon har jobbat, det är för att alla runt henne ska ha pengar.
Ja.
Hennes pappa får ju procent på allt hon tjänar. Hennes team, alltså hon har ju liksom varit en så här, vad säger man... Pengarko, kassako. Hon har ju bara dragit in pengar till folk hela tiden.
Ja, för jag har skrivit ner här att på 9, hon körde ju den här Show and Circus. Den var ju jag och kollade på, för hon körde ju verkligen, jag tror det var varje eller varannan helg i Vegas körde hon.
Så det var precis för mig.
Var det det?
Ja, i Vegas.
Ja, var det Peace of Me? Det var
Circus var världsturné.
Ja, det var den du gick på.
Ja, men jag var på Peace of Me också.
Var det det?
Ja,
det
var. Jag var snälla. Mamma, jag åkte absolut till Vegas för att se Britney. Sen åkte jag till Tel Aviv för att se samma konsert.
Nej. Oh my god. För hon körde i alla fall en turné som varade i 9 månader. Och hon gjorde 70 olika konserter. Och det här ville inte Britney göra. Hon ville inte göra de här showerna för att hon mådde redan dåligt som det var.
Recap. I was on tour in 2018. I was forced to do.
Men då tvingade pappan läkarteamet att skriva under, för att alla beslut måste gå via läkaren också. Men det man inte vet är ju att läkarna har ju pappan
anställt
också.
Ja. De jobbar ju för honom, inte för henne.
Exakt, och de tjänar ju också på det här. Så de hade sagt att det var en dålig idé, men ändå 2 dagar senare hade de skrivit under på att det var okej. Att hon fick göra den här turnén. Och under den här turnén då, under tiden Jamie har varit hennes förmyndare, så har han tjänat $16,000 i månaden. Och på bara circus-turnén tjänade han $2,1 million. Medan Britney bara fick $8,000 i månaden.
Och nu pratar vi om en konsert-turné, vad man säger. Alltså under förmyndarskapet har hon varit på, vad är det? 3 världsturnéer plus sin Vegas show där hon spelar på ett och samma ställe i Vegas, men typ så här 4 gånger i veckan, alltså i åratal.
Det kanske var Domination.
Domination var det hon ställde in.
Ja, för Domination var det som var 2019. Då var det Domination.
Den vart ju aldrig av.
Nej, för att hon kom ju upp på scen och sen så gick hon ju bara ner. Varför? Det var efter det hon blev inlåst, eller hur?
Ja. Domination, det var ju hennes andra... Hon hade sin Vegas-show, Piece of Me, den du och jag var på. Där körde hon typ så här 4 gånger i veckan i flera år på en och samma scen. När den var slut ville hon ha en paus. Tänkte att du har gjort samma show, samma koreografi, samma show, samma nummer, allt i flera år. Hon ville typ ha en paus, alltså vi pratade typ månader. Hon ville typ vila, chilla. Hon fick typ några veckors vila. Sen förlängde de och gjorde en ny Vegas-show som då hette Domination.
Because I'd been doing Vegas for 4 years and I needed a break in between.
Så hon skulle vara samma sak. Hon ska spela samma show flera gånger i veckan i flera års tid. Hon satte ner foten och bara, jag måste, alltså det här känns inte bra, jag måste vila. Och hon förstod, jag vet inte vem som pratade med henne, men hon förstod att genom läkarna hade hon ändå ish rätt att säga nej där och då. Så att hon satte ner foten och bara så här, jag har gjort samma show i flera år, kan jag få vila lite och sen kör vi igång domination igen. Hon sa nej. Då hamnade hon, då blev hon alltså tvångsinlagd igen på psyket 2019. Och den bilden ni fick se, det var när hon lämnade det centret.
Vi kan lägga ut den här bilden på Instagram. Så vi får se vilken bild vi pratar om.
Ja.
För hon går ju upp på scen när hon gjorde den här turnén.
Ja, alltså de kom ju så långt som att hon gick ut på en scen. Så här, en stor scen man har liksom ställt upp på gatan i Vegas. Och liksom alla strålkastar på henne för att presentera... Jag är redan tillbaka, domination kommer. Men det som händer är att hon går ut på scen, vinkar, ser lite halvt glad ut, går ner för trapporna, går förbi alla journalister, hoppar in i en bil och åker därifrån. Ja. Så jag antar att hon redan där har markerat att jag vill inte göra det här. Mm. Så att hon gör väl typ så här bare minimum, det hon måste, ut på scen, vinka, sen drar hon bara.
Ja, för det var, jag har ju sett klippet, jag kan lägga upp det på poddens Instagram också. Hon går verkligen, hon hissas upp. Och så går hon bara ner för trapporna och fortsätter gå.
Och man ser ju såhär, hon vill ju inte vara där. Alltså, det är verkligen såhär, hon, hej.
Ja, och alltså, du vet, journalister skriker och fans är helt glada. Och hon bara, så hoppar hon in i en bil och så bara försvinner hon därifrån. Och så hör man inte på henne, från henne på hur länge som helst.
För att hon är tvångsinlagd.
Men det som är så sjukt är att bakom kulisserna så har ju allt det här, har ju allt det här pågått.
I 13 år.
Till den nivån att vi snackade om det innan, att hon har ju... Hon har ju två barn.
Ja.
Och hon har till exempel inte kunnat få...
De har ju använts emot henne. Och det här är liksom hennes egna ord. Alltså hon har själv berättat så här, nu senaste tid att barnen har ju använts emot henne. De har ju sagt till henne, gör det här, alltså jobba, dra in pengar. Har hon sagt nej, då har ju de varit tydliga med att så här, men gör du inte som vi säger, då får inte du träffa dina barn. Och hennes pappa har alltså rätt att bestämma det.
Shit. För det är det jag tänker att så här, jag och säkert många andra tänker så här, varför har hon inte bara vägrat? Varför har hon inte bara gjort någonting tidigare? Eller varför har hon inte försökt med alla medel? Alltså, om man i princip var en fånge, varför har hon inte gjort någonting? Alltså det känns som att hon är ju ändå, alltså, hon är ju fucking Britney Spears.
Hon hade
bara kunnat skrika till media. Hon hade kunnat gå ut till vilken paparazzi som helst, vilken tidning som helst. Jag fattar att den här pappan har makt och att han har hennes pengar och det här med barnen. Men jag menar, om hon bara hade pratat med media tidigare så hade det här kommit ut.
Det har hon också sagt. Och det, ni kan få den ljudinspelningen. Det är väl det jag skulle skicka. Britney har ju själv sagt att varför hon först nu 2021 talar ut, det är för att hon, alltså fram tills nu, sen 2008, hon har inte vågat. Hon har varit livrädd att folk ska misstro henne. Och hon nämner exakt det du säger, att hon är ju Britney Spears, hur kan det här hända? Så att hon har liksom, hon har skämt. Det är liksom en blandning. Hon har ju skämts, hon har varit rädd för att ingen ska tro henne. Plus att, som sagt, hon är mamma. Att någon liksom, ja, medlagen på sin sida säger, gör inte du si och så, då får inte du träffa dina barn. Jag tror att många mammor faktiskt gör det som krävs då.
Ja, för sina barn liksom.
Det är ändå så pass lång tid.
Men du vet...
Men där tror jag medicinerna kommer in i bilden.
Absolut. Jag hade det inte varit
det jag brukar tänka är att när hon står på scen, när hon ska vara liksom sitt bästa, hon ska vara liksom popstjärnan Britney. Om hon på scen ser så medicinerad, drogad, borta ut, där när hon ska vara sitt vassaste jag, vad trycker de i henne när hon ska vara hemma?
Och inte bara det, jag tror att pappan har ju också försökt bygga upp att i media att hon är sjuk. Som att såhär, nu har vi tagit över förmyndarskapet, kolla nu jobbar hon mer än vad hon gjorde när hon var Britney innan förmyndarskapet. Nu har vi fått henne att jobba ännu mer. Pappan har ju med flit satt henne, det är Britney Spears, hon kan ju få hem en psykolog. Snälla, 2021 nu till exempel, jag kan ju ringa Kry eller du vet, en psykolog via appen på telefonen. Men hon fick inte ens ha en psykolog som kom hem till henne. Utan Hon var tvungen att gå till en psykolog, ville pappan, jättemånga av gångerna. Och just till den psykologen hon gick till var det alltid paparazzis utanför.
Ja.
Så han kunde sätta henne i situationer där så här, det skulle fångas på bild att hon träffade en psykolog. Paparazzis skulle ta bild på det. Helst skulle hon vara osminkad och förstörd.
De har ju spelat på att hon är galen.
Exakt.
Ja. Jag köper det också, men jag menar att det har ändå varit så enkelt att bevisa nu när det väl har kommit fram att så här, hur sjukt det är och hur väl planerat det här har varit från pappans sida. Men det är också helt sjukt att ingen har försökt, varken hon eller någon av dem. Den här grabben som hon har nu, vad fuck har inte han gjort någonting för? De har varit samma hur länge som helst.
Han senast för ett år sedan förnyade han sitt avtal att han får inte posta eller prata om Britney.
Nej, men jag vet, jag fattar det också. Men
nej, men alla runt hennes sida som är NDA-avtal.
Men alltså, om jag skulle haft NDA, jag hade väl fan skitit i det. Det är liksom hans kärlek. Den här grabben i dokumentären, han som fick det här brevet. Alltså, det är så
men så känner jag mig, hur kan ni inte ha brytit ert avtal tidigare?
Exakt, hur kan inte någon ha gjort det?
Ja.
Men jag tror att det har att göra med att då förlorar de Britney. Och du vet, if you get sued över Britney Spears, jo, jag tror inte det är också lite pengar.
Men nej, men jag förstår det. Men jag menar, hade man blivit det och man hade ju haft rätt, man hade ju kunnat befria henne från det här.
Eller inte signera det från första början.
Nej, men också så här, men jag menar att så här, jag fattar, du har ett NDA med farsan eller whatever, du bryter det, ja, du får massa pengar, men sen kommer du ha rätt i det här. Så typ bara överklaga då, vad har du gjort för fel? Du har inte gjort någonting fel, för då är Britney fri.
Det undrar jättemånga varför folk...
Exakt.
Men så här, det är en jätterimlig tanke. Det är jättemånga som ställer sig frågan så här, varför har ingen pratat tidigare? Men den dokumentären som jag och Diana snackade om innan, den på C-more. Det finns ju två från New York Times. Mm. Den andra, där pratar de om det här, just det här kontrollerandet. Många har inte från början förstått till vilken gräns hon är kontrollerad.
Mm.
Många har liksom talat ut, eller många flera har talat ut i den här dokumentären och sagt att man förstod att allt var kanske inte som det skulle, men folk har inte fattat till vilken
nivå.
Nej, alltså hon har ju liksom mikrofoner i sitt sovrum.
Som, du fucking driver.
Nej, som avlyssnar henne.
Det här visste inte jag.
Alltså varenda intervju hon har gjort, varenda sen 2008, varenda journalist mejlar in sina frågor. Britneys pappa / team stryker de frågor som inte får ställas. När Britney sen dyker upp, då har hon typ 10 pers med sig i rummet som står runt och tittar på. Kolla massa intervjuer med henne. Varenda fråga hon får ställd. Först tittar hon åt sidan. Hon väntar på att säga, är det okej? Okay? Sen kollar hon tillbaka och svarar. Hon har inte kunnat prata.
Wow, det är det Felicia säger också. Felicia var en väldigt nära vän och manager.
Felicia är Britney Spears mammas nära vän. Så att hon har känt Britney sen Britney föddes. Sen Britney började jobba från allra första början har Felicia, hon har följt med Britney på varenda turné, varenda spelning som personlig assistent på plats. Så att vi fans säger ju att Felicia är Britneys riktiga mamma. För att hon har varit där för Britney.
Ja, var fan är morsan i allt det här?
Morsan har, det kan jag säga, hon har ingenting med förmyndarskapet att göra. Hennes namn finns inte med i några papper, ingenting.
Men varför har hon gjort någonting?
Men fortfarande, vad har du gjort för att hjälpa henne?
Syrran också, inte hon?
Ja, när man liksom pratar om hur mycket man hatar Britneys pappa. Vi fans, vi hatar syrran lika mycket, brorsan lika mycket, mamman lika mycket. Alltså vi har
för ingen har ju sagt någonting.
Nej, det är det. Britney har ju aldrig haft någon på sin sida.
Det första pappan gjorde när han fick makt över Britney, det var ju att sparka dem som Britney... Han 360 bytte allt från läkare till jurister till management. Han ägde hela managementet. Så att hon, det var ju hon versus Britney Inc.
Ja,
det var
hon versus sig själv.
Ja. Till den nivån att hon fick inte göra någonting. De kontrollerade verkligen allting.
Alltså de hade liksom, vad säger man? Hennes mobil, en iPhone, det iCloud-kontot hon hade på den mobilen. Samma iCloud-konto var inloggat på en iPad. Varenda mess hon fick eller skickade syntes på iPaden. Varenda samtal hon ringde eller liksom mottog syntes på den iPaden. Varenda sida hon var inne på, liksom på Safari på nätet, kunde de se. Alltså de har liksom, tror hon har inte kunnat messa en polare utan att de vet om det.
Hur träffade hon den här snubben hon har nu?
Musikvideoinspelning. Han var liksom sexiga killen i en musikvideoinspelning och hon bara, han vill jag ha, typ. Men det här som du nämnde, Diana, där med att folk i hennes liv, alltså så här nära människor, de klipps bort. Jag nämnde ju hon Felicia som, ja, men som hon har känt Britney sedan Britney föddes. Hon har varit med Britney, alltså så här, varenda steg bokstavligt talat i karriären. Så fort pappan kunde så tog han in Felicia på möte och sa att du får sparken. Och förstår ni, hon har varit med Britney sedan hon föddes. Du vet, hon bara, vad är det som händer? Och då sa pappan att, och det har liksom Felicia själv pratat öppet om, då säger pappan att nej, men Britney vill inte ha med dig på den här världsturnén nu som assistent. Britney säger att om hon ens ser dig så kommer hon inte gå upp på scenen. Hon accepterar det och säger att vare sig du vill eller inte, jag kommer följa med på turnén, säger hon till pappan. Men jag kommer aldrig vistas i samma rum som Britney. Jag lovar att hon kommer inte ens att se mig. För hon vill bara att Britney ska veta att hon finns där om det är någonting. Så att hon hänger med på världsturnén. Ser inte Britney en enda gång. Någon gång i slutet av den här världsturnén så råkar Britney kliva in i det rummet Felicia står. Det blir knäpptyst för att folk är så här, alltså det här är så långt ifrån okej som det går. Britney springer fram till Felicia, hoppar upp på henne med ben och armar runt henne, typ ish, alltså så här överlycklig, och bara, Felicia, vart har du varit?
Du fucking driver.
Men det där, och alltså igen, nu är jag så här, ja.
Nej, men sånt här behövs också.
Ja, för att det, hur kunde hon acceptera det och tro på det? För mig så är det så svårt att förstå om det skulle vara min syster till exempel. Som någon helt plötsligt skulle säga till mig, ja, men din syra vill inte se dig mer. Bara, från ingenstans. Som att jag skulle bara, absolut, det är okej. Hon spyr då. Man säger, alltså jag hade aldrig köpt det. Så för mig så blir det så... Jag vet inte, men jag menar, för mig så är det så svårt att någon som dessutom har varit med henne sedan dag ett i princip tar så lätt på det och bara accepterar det och inte gör allt. Men jag framförallt tror att... på en turné där jag ändå tror att det hade gått. Alltså jag hade aldrig gett upp.
Nej, men jag fattar 100% vad du menar. Men jag tror också att någonstans, om staten sätter en stämpel på dig att du är dement, när hela världen vet att du är den som gör koreografin, du håller på att göra konserter, obviously hela världen ser ju att du kan ju hela låten, du kommer ihåg allting, du är ju inte dement. Jag tror att det kan bli väldigt svårt att försvara någon som själv inte kan säga, eller för att hon vill inte, hon är ju rädd för barnen. Då är det ju svårt också att bara, nej, så här är det för Britney. För att hon säger ju ingenting.
Tror jag att man hade velat agera ännu mer, för att hon måste veta att hon inte kan göra det själv.
Alltså jag har varenda fråga Antonia ställer, jag har ställt mig själv samma fråga, frågor en miljon gånger. Men sen försöker jag också tänka att så här, det som har kommit upp till ytan, jag tror på riktigt det är typ så här 1% av vad som faktiskt garanterat har skett. Om allt det sjuka som i alla fall för mig och typ så här flyga av stolen, om det liksom är det mildaste de törs avslöja, vad för sjukt har hänt som de inte skulle våga? Felicia intervjuer, när hon får frågor om pappan, hon blir rädd. Hon har ju sagt, hon bara, nej, men jag kan inte prata om det.
Men varför tror du att ingen har sagt någonting?
Jag tror absolut, jag tror helhjärtat på att folk har inte fattat till vilken grad det har varit, hur allvarligt och hur sjukt.
Inte de nära henne heller liksom?
Nej. Nej. Han i en av de här scener dokumentärerna som avslöjar en massa sjuka saker. Han säger det själv, att han kände tidigt att så här, gud vad saker är märkliga kring henne. Alltså så här, det är så mycket som inte till... Alltså, saker är bara konstiga. Men att hur illa det faktiskt är, det förstod han liksom i slutet när han då valde att gå ut och prata.
Så jävla
och såklart förlora jobbet.
Det är så sjukt, för det har gått så många år däremellan. Men trummen av vad man har fått höra då av om Jamie Spears och hennes pappa är att han tydligen ska vara jätte upp och ner i humöret. Att han ska vara väldigt kontrollerande och han ska vara ganska svår att typ säga emot. obviously om han har lyckats få dem att tro att hon är dement. Men det ryktas ju också om att han ska ha haft alkoholproblem.
Nej, men alltså det är bekräftat. Alltså under tiden han har varit förmyndad åt Britney, han typ varit inne på rehab.
Ja,
nej,
exakt.
Men, nej, men det här är en sjuk människa som påstår sig ska hjälpa för någon det var som är sjuk.
Ju... Men man måste också förtydliga, för han har ju inte lyckats övertala någon att hon är dement eller få någon att tro det. Han har ju bara betalat för att folk ska signa ett papper. Ja. Hon är dement. Ja. Så att det inte, har inte varit någon prövning huruvida hon är dement eller inte. Utan det har varit pengar. Ja. Så, men det är så att... Är man så rik, ja, då kan du i princip göra vad fuck du vill.
Ja, och det är det som är det sjuka med det här förmyndarskapet, att det enda det handlar om är att de som styr förmyndarskapet ska tjäna pengar.
Mm. Ja.
Det är det som är sjuka, att man liksom tar ifrån en människa dens mänskliga rättigheter. Hon får liksom inte lämna huset utan tillstånd. För du tjänar pengar på det.
Mm. Ja, alltså hon får inte ens... Alltså, förstår ni nivån om hon inte ens får åka ut och ta en kaffe med sin pojkvän?
Nej, gud nej.
Hon har velat skaffa barn, men hon får inte. De har tvingat i henne en fucking spiral så att hon inte ska kunna bli med barn. Mm. Alltså de tvingar i henne medicin. Det är på en sån här sjuklig nivå.
Det är det, alltså hon är så tungt medicinerad varje dag, åren runt. Alltså de har ju liksom anlitat en säkerhetsfirma. Alltså så här, hon kan inte gå ut från ett rum utan att typ beväpnade människor går bakom henne. Det här är, alltså så här, när man säger inlåst, det är typ... nästan att förminska det.
Ja.
Det är på en sån sjuk nivå. Alltså jag tror inte man kan...
Men att hon också flera gånger i veckan testas för droger.
Ja.
Men pappan, för det är det hon säger i sitt tal också. Hon bara, om jag ska testas för droger, varför ska inte min pappa göra samma sak?
Ja,
om han då är förmyndare.
Ja. Ja, exakt.
För det sägs ju att han hade haft någon gång under... det här förmyndarskapet, jag vet inte hur länge sedan det var. Men så hamnar ju Jamie, pappan, i bråk med Kevin, Britneys barns pappa. Om att Jamie ska tydligen ha gått hem till Kevin där barnen ska ha varit. Och då ska pappan då ha blivit, jag tror han var full eller någonting, där han hamnar i bråk med barnen typ. Han skulle ha slagit sönder någon dörr eller någonting.
Alltså, han bråkar med Britneys ungar och smällde igen en dörr till den grad att hela dörren gick sönder. Och ja, men så här, man ansåg att det var så pass allvarligt så att pappan har ju liksom besöksförbud. Han får inte ens träffa Britneys barn. Men han ska ta hand om Britney.
Jävlar. Alltså det är så jävla imponerande. Det spelar ingen roll vilken situation Diana säger. Så du bara, ja.
Men jag säger det, jag pratar ju som att jag typ känner Britney. I wish.
Hur gamla är barnen?
Vad är de idag? Alltså de är väl tonåringar, tidigt tonåringar. Alltså nu pratar vi typ så 13-14
tror jag. 15 tror jag, va?
Ja, 15 kanske är den äldsta.
Alltså det är så sjukt, för att jag har ju följt henne sen när hon var innan hon fick barn och du vet såhär. Och nu är de typ 15.
Ja, när det man ser bilder, mamma, de är typ stora nu.
Hur gammal är Britney nu?
39.
Okay.
Hon fyller 40 den 2 december. Och hennes dröm, alltså hennes önskan nu är ju att det hade varit fett. Det har hon sagt till mig. Men hennes dröm är ju att när hon firar sin 40-årsdag nu så är hon en fri kvinna.
Ja.
I och med att förhandlingen där man ska diskutera om förmyndarskapet sägs upp den 9 november. Och 2 december blir hon 40.
Shit.
Ja.
Men jag måste fråga dig lite, för att innan allt det här med... Britney ska ju ha pratat ut tidigare i rättegång där hon säger själv när hon kommer i juli och pratar och har det här långa talet. Så säger hon ju att jag har försökt att prata om det här tidigare, men det känns som att ni inte har tagit mig på allvar. Så hon säger ju mellan raderna att ni, the court system, har inte tagit det jag säger på allvar liksom.
Ja, det var någon gång i år. Fram till dess har ju Britney trott att hon... I hennes situation, hon har trott att hon i den situationen inte kan ansöka om att upphäva förmyndarskapet. För advokaten hon har haft, som pappan har betalat, tror ni att han har informerat henne om det?
Nej,
absolut inte.
Nej.
Och det är ju flera som har bekräftat att de har försökt förmedla för Britney att, men glöm inte dina rättigheter, det här och det här kan du göra. De har klippts bort.
Men alltså, barnens pappa, vad är han för... Alltså, är han liksom en vettig person? Varför har han inte... Eller har han bara tyckt att det här är också... Jag tänker bara som baby daddy, att han bara, the fuck är det som sker?
Britneys egna ord, det finns en röstinspelning liksom, jag har hört den. Enligt Britneys ord, hon ja, men kasta honom, skilsmässa. För det enda han gjorde var att röka på. Men han lever ju idag jätteglatt på underhållsstödet, såklart.
Oh,
ja, nej, alltså, han har det jättetrevligt.
Så han har väl kanske inte klagat på det?
Nej.
Utan mer typ...
Ja, ja, nej, han är ju nog väldigt okej med det. Ja.
Det är så sjukt för att hon är ju värd kanske. Vad är hon värd nu? 60 miljoner eller någonting.
Ja, men det är också jättekonstigt. För att under den här perioden har hon dragit in typ, vad var det? 600 eller 800 miljoner.
Ja, exakt. Ja, alltså, varje show och 50 miljoner. Varje
jag reagerade jättemycket på det när de sa någon siffra i... I dokumentären, det låter jättelite. Ja.
Det är därför de vill ha alla papper från pappan nu.
Det kan ju inte stämma.
För att de måste utreda vart är pengarna.
Men okej, jag måste fråga dig när du ändå är här. Mm. Tror du innan allt det här arise, alltså innan hon började prata om det här i juli, när hon för första gången öppnade upp sig och höll det här långa talet.
Ja.
Tror du på konspirationerna runt henne då? Det här med att på hennes Instagram att hon, någon hade skrivit 911 i hennes pupiller.
Var det inte ögonfransarna?
Jo ögonfransarna är call 911 på undre fransraden.
Tror du på det? Tror du att det är bullshit?
Alltså om jag säger så här, jag vet vilken bild det handlar om. Jag har zoomat in, jag ser det. Jag ser call 911. Hur det har hamnat på hennes... Alltså så här, tror jag att Britney har stått framför sin badrumsspegel med en mascara och ritat call 911 i sina fransar? Nej, det tror jag inte. Hur de har hamnat där? Ingen aning. Ser det? Ja.
Men så. Det är också... Hade du sett det om ingen hade, om det inte hade blivit en stor...
Nej.
Det är samma sak som om jag skriver en text när du lyssnar på en låt. Då kommer du höra det jag har skrivit. Mm. Alltså man kan ju på något... Alltså så här, jag har också hört extremt mycket konspirationsteorier om Britney. Alltså, alltså jämt. Liksom. Ja, ja. Det är inte hon.
Hon är klonad.
Ja, hon har en annan röst nu. Hon sjunger egentligen så här. Alltså det här, framförallt som du säger, alltså, i och med att hon inte har gjort någonting fram tills nu, så känns det som ett ganska stort move att liksom stå och rita call 911. För att...
Yeah.
Men det har bara varit konstig content på hennes Instagram. Alltså hon har kanske
laddat
upp...
Hon har ju varit fakta på, hon har väl varit sönderknarkad varje dag på mediciner.
Det är tunga mediciner.
Men hon la ju upp någon video också. Jag följer inte henne på Instagram, men jag går in och kollar ibland.
Mm.
Och då var det någon, hon la upp en video där det var, hon svarade på spekulationer om att det inte var hon som hade hennes Instagram.
Ja.
Hon bara, folk säger att det inte är jag som lägger upp mina videos. Hon bara, jag vill bara säga att det är jag. Och den grejen var också så, det kändes jätteweird.
Ja.
Exakt.
Så som jag har förstått det, hon filmar och fotar allting själv. Det gör hon.
Mm.
Men det måste godkännas innan det publiceras.
Såklart.
Ja. Och det finns en kvinna, man vet vem det är. Det finns en kvinna som ansvarar för hennes sociala medier.
Va?
Ja.
För Britney skriver ju... Jag vet inte om det var någon som hade sagt att hon brukar skriva med emojis, men det är inte tillräckligt många emojis när hon skriver, eller att typ hennes sätt att skriva skiljer sig på hennes sociala medier versus typ så.
Jag tror absolut att det till och från har postats på hennes Instagram saker hon inte ens vet om. Typ att hennes ansvariga har postat saker som typ pappan eller såklart någon i teamet liksom bara... Lägg upp det här, det behövs, det ser bra ut.
Ja, eller typ gammal content som laddas upp nu för att det ska se ut som att hon mår bra.
Ja.
Men det egentligen är grejer från Mexiko 2017-18. Liksom.
Ja, men det är samma det jag nämnde innan. Att så här, hon har ju postat en video som är inspelad på den här psykiatriska kliniken där hon var inlåst. Där hon liksom tvingas säga att nej, men jag är bara borta på lite egen tid, det behövs. Men jag mår jättebra, jag är snart tillbaka, var inte oroliga. Det fattar man ju, det är någon som har sagt
det kanske har varit så också att hon kanske har trott typ att ja, men det är bra. Alltså om hon går på massa mediciner och blir intalad dagligen, men du har det ju bra här, du mår bra, du får ju åka till Mexiko bevisligen med din pojkvän, alltså, var glad, du har det ju dunder.
Ja. Jag tror absolut att hon hellre är typ bortrest ute på någon nice gård vid en strand och typ kör yoga på morgonen. Jag tror absolut hon älskar det mer än att vara ute tvingad på scen. Alltså hon har inte, det har ju också folk som har varit med på de här turnéerna, de har ju vittnat om att hon har ju gråtit, hon vill inte ut på scen. Alltså folk har stått, alltså hållit henne i armarna, dragit ut henne på scen. Alltså med tvång.
Det är så sjukt, och att alla, hela världen har sett på att den här människan ska vara dement och hon ska vara det här och det här, men hon har liksom memorerat.
I USA, det finns ju många stater där du liksom enligt lag får röka. Cannabis, gräs. Och hon skulle ut på scen någon gång. Det har också pratats om i dokumentärer. Hon är liksom, vad ska man säga, hon är inte ute på scen, men hon är liksom, hon står vid sista steget innan hon är synlig för publiken. Hon får panik, alltså typ en halv sekund innan hon ska ut på scen. Vänder om och blir liksom, ja, men så här hysterisk. Jag kan inte gå ut. Det stinker gräs. Folk närmast scen, de röker på. Alltså, hon känner lukten liksom. Hon bara, jag kan inte gå ut. Och hon säger att jag drogtestas, ja, men så här, hur ofta som helst. Hon kommer förlora rätten att träffa sina barn om det visar att hon andat sin gräs, alltså droger. Så att hon får panik, börjar gråta, springer in i sitt typ dressing room och bara så här, jag kan inte gå ut på scen, jag kommer liksom förlora barnen. Det är det tillfället jag pratar om. Hennes team går in och bara, det finns pengar att hämta här. Det är alltså så här, en fullsatt arena, vi pratar miljonbelopp. De tar henne i armarna, de vet situationen, hon har ju förklarat. De tar henne i armarna, drar henne gråtandes, alltså så här, puttar ut henne på scen.
Om hon hade där och då bara, vet du vad, have something to tell you. För det hade nog tagit ganska lång tid för dem. Eller hur hade de kunnat rädda den situationen? Om hon hade gått ut på scen, fullsatt arena och bara, jag är en fånge. Vad ska de göra?
Då hade hennes pappa fått en psykiatriker att gå ut i media och sagt att Britney är schizofren, hon är galen, och så hade man tredubblat medicindoserna.
Jag tror att media är så jävla bidragande till det här.
Vad tror ni media tjänar på, att Britney mår bra eller att hon är galen?
Men tror såklart. Du att det här hade blivit en så här stor grej om det inte vore för alla fans som faktiskt har lagt sig i och som har, alltså du vet, det känns ändå som att hon har en jävligt stark fanbase som också har varit en stor del till att det här har uppdagats lite
grann. Alltså Free Britney hashtaggen.
Exakt.
Alltså det gick ju för några dagar sedan igenom som en ny lag i USA.
Vad menar du?
I California. Att alla under förmyndarskap från och med nu får, de har rätten att välja sin egen advokat. Alla under förmyndarskap får det. I liksom det här beslutet för den här nya lagen nämns Free Britney.
Oh,
så att där, Free Britney Movement har liksom ändrat lag.
Men så det är det jag menar. Tror vi inte att det hade kunnat göras någonting tidigare? Förstår du hur många nu som måste ett skita ner sig, skämmas, alltså må skit över att de inte har gjort någonting? För bevisligen så har beviset, eller bevis, inte varit så långt borta.
Ja,
alltså det är ju en person i hennes närhet, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon kille som var väldigt nära henne som fick sparken typ. Någon,
ja, men han med brevet.
Kanske.
Ja, han som fick det här brevet som hon hade skrivit och bara, kan du läsa upp det?
Ja, han bad ju om ursäkt.
Förlåt. Ja, men
han bad ju om
ursäkt. Vilken ursäkt? Alltså vi får bara säga till honom, fuck you.
Han satt där och typ såhär, jag skäms.
Men alltså, det skulle vara synd.
Men vet du, jag tror någonstans här att the government är på noterna också, är köpta i det här också. För att jag tror att de tjänar på det. Allt går att köpa i USAs rättssystem. Jag tror att de har någon roll i det här också. För att vadå, skojar du med mig, i Sverige, vi säger att något barn blir taget av till exempel socialtjänsten. Vi utreder ju hela tiden möten, hur går det, hur trivs du, det är uppföljning på uppföljning. Hur kan man i USA, när det kommer till en sån stor världsstjärna, inte tänka, gud, nu har hon stått här 11 år i rad och gjort olika koreografier som hon ska ha gjort.
Alltså, det går ju,
hur kan hon vara dement? Att de inte har gjort en utredning och kollat lite, men jag tycker det är helt sjukt. Det är klart, om du är dement men kan en hel koreografi på en timme utan till.
Ja, men det är det.
Så jag tror många, alltså just det här, som jag nämnde, så här, många vågar nog inte tala ut om vad de har sett. Jag tror inte det är bara det att de inte vågar, jag tror att många skäms. För att jag tror att mycket man har sett mycket till en början, och så har man misstänkt, och så har det bara fortsatt. Och sen när du väl har insett allvaret, då tror jag nästan du skäms för att tala ut om det, för att du själv har ju varit okej med det så länge. I någon av de här senaste dokumentärerna, de intervjuar, alltså han sitter liksom framför kameran in person. Han som signerade pappret att Britney är dement, de pratar med honom. Han sitter där och bara, jag kan inte nämna om jag har beslutat det eller inte. Han som tog det beslutet.
Men
inte
är det
han
inte,
pratar.
Alltså är det inte helt sjukt egentligen att hela dokumentären har folk fått utrymme som egentligen såhär, you fucked up.
Ja.
Men det är ändå, i dokumentären så är det ändå såhär, det är ingenting. Det är ingen som skuldbelägger dem, det är ingen som sätter liksom kniven mot strupen. Och det här, nu är det ju den stora frågan som jag väntar på att ställa. Vad händer nu?
Jag är stensäker på att förmyndarskapet kommer upphävas. Om det blir nu i november eller om det blir någon gång, alltså, saker skjuts upp, bla bla bla. Det kan säkert bli lite långdraget, det tvivlar jag inte på. Jag tror absolut hon kommer att bli helt fri. Jag blir jättechockad om hon inte gör en sån här tell all intervju.
Mm. Alltså det måste hon ju göra. Hon måste ju släppa någonting från hennes version, allt hon har gått igenom bakom kulisserna.
Men sen är det så svårt att säga också, så här, antingen så tar hon fighten att hon börjar, nu när hon kan, att hon börjar tala ut i media. Men då, alltså, jag tänker så här, om man ser från hennes håll, då blir det som att allt kommer tillbaka. Jag hade inte blivit chockad om hon bara, fuck allting, jag är fri nu, det enda som betyder någonting. Köper en villa långt ute på landet, flyttar in där och lever lycklig där resten av sitt liv och typ aldrig syns i media igen. Jag hade inte blivit chockad alls.
Snälla, skaffa ett prenup om du gifter dig med Sam, känner jag bara.
Ja, men...
Alltså jag fattar att så här, han har stått ut med henne genom allting, men alltså prenup girl, efter allting hon har gått igenom.
Men jag tror det kan gå åt båda håll. Jag blir inte chockad om hon bara försvinner. Och liksom bara prioritera att så här, vara Britney Spears, privatpersonen.
Ja, så alltså hon har ju inte fått det. Hon har ju blivit kontrollerad och tvingats till att göra grejer sen hon var liten egentligen. Alltså, jag fick höra någonstans att när hon var yngre, att hennes röst lät annorlunda än vad den gjorde när hon började sjunga.
Ja, men så där har det väl varit lite med Christina Aguilera också, att de har sålt in henne som en produkt. Alltså det var det har hon ju varit.
Ja,
alltså det kan man ju inte ta ifrån att hon var den här, alltså så här, att hon har blivit en, fått en roll i så har det väl varit med alla 100%. Barn, kändisar och folk som har växt upp i kändisskap.
Men jag tror definitivt hennes pappa har haft en del i det också, speciellt då när de bestämde över henne, för det är ju en grej där de, nu kanske det här bara är spekulationer, men att hon, Britney har ju en ganska mörk röst när hon pratar. Men när hon sjunger så blir det liksom väldigt...
Jo, men det där är tillgjort. Att hon ska gnälla lite, det handlar ju om att det ska låta sexigt när hon sjunger. Och det är därför hon absolut inte kan sjunga idag. Jag kan inte ta en ton, så nu så här... Nu, jag pratar inte från erfarenhet.
Ett, två.
Nej, men det är något man alltid har fått höra, så att kunna sjunga, det är en färskvara. Och förvränger du din röst, gör det tillräckligt mycket... Då förstörs din egna röst i och med att det blir en utmaning på stämbanden. Så att Britney har tvingats sjunga med den här gnälliga, sexiga rösten. Hennes naturliga sångröst, den är ganska mörk. Och hon har kunnat...
Opera?
Nej, men hon har kunnat ta liksom bra toner, så att säga. Hon kan ju inte sjunga idag som hon kunde då. För att hon har ju liksom utmanat sin röst till den grad att den finns inte längre.
Det var någon redan i branschen som hade liknande röst. Så de ville sälja in henne som... det här istället. Så då fick hon göra om sin röst.
Hon har ju, alltså, som Antonija sa, hon har absolut hamnat en roll att spela. Hon har hamnat i ett fack. Hon ska vara så här, se ut så här, låt så här, absolut.
Sacken.
Och sen så här, det är inte unikt för Britney heller. Det är så branschen funkar. Så att så här, det är inte bara, sen nu råkar det bara vara så att hon har även fått sjunga lite annorlunda. Och därför kan hon inte sjunga som sig själv längre. Nej.
Gud vad sjukt. Är det någonting... Du vill att, vad hade du sagt, är det någonting du vill tillägga om hela den här Britney-grejen?
Och hjälp.
Har vi gått igenom allting?
Don't look at me, man.
Jag brukar inte fråga henne.
Jag blev mer emotionally invested än jag trodde jag skulle bli. Jag tänkte bara, jag kommer lägga upp fötterna på bordet och sitta och lyssna, men man blir ändå invested. Men förstår ni också hur mycket så här, det här är bara en av mångas historia? Ja. Förstår ni hur många som lever ett, alltså så här, ett helt annat liv än vad man tror? Och hur mycket man typ egentligen så rycker på axlarna och bara, men det är deras liv, ha det bra, hej.
Det jag tycker är fint ensam. Är att i den här liksom ljudinspelningen från rätten, jag tycker det är så fint att där nämner Britney, hon pratar om liksom rättigheter och så vidare vad gäller andra människor i förmyndarskap. Hon själv säger att det här har hänt mig, jag är Britney Spears. De andra då?
Ja, exakt.
Det tycker jag är fint att 13 år av hennes liv har bokstavligt talat stulits ifrån henne. I den situationen sitter hon och tänker på, men de som inte är Britney Spears då? Vad kan man utsätta dem för? Om du kan göra såna här saker med Britney Spears. Det tycker jag är fint. Det visar på en sjuk ödmjukhet.
Verkligen. Jag tänkte att vi kan väl runda av lite lätt när vi har pratat om Britney.
Ja.
Med att svara på lite frågor. För jag la ju upp på min Instagram, eller våran podds Instagram, att du ska komma och gästa.
Ja.
Och du måste 100% komma tillbaka.
Absolut.
Där vi kan få supa ner dig.
Ja.
Och där vi pratar om dig och grillar dig. Vi
alltså det är ju inte något jag har problem med att prata med själv. Om vi säger som så.
Som så.
Ja.
Men det är jättemånga som skriver här att de vill att du ska komma tillbaka till YouTube. Jag måste bara flika in med det.
Ja.
För du hade ju även lagt upp en dokumentär typ ish om Britney som du hade gjort YouTube.
Ja.
Finns den kvar?
Ja.
Vi kommer länka den i beskrivningen. För där tycker jag att du förklarar väldigt
ja, där är det ju väldigt, alltså så här, där pratar inte jag bara åratal utan, eller årtal, jag pratar alltså datum.
Mm.
Väldigt så här, specifikt.
Ja, älskar.
Ja.
En vanlig fråga här är, vad tycker du om Britneys kille Sam? Har du hört rykten om att han eventuellt är gay och att deras relation inte är äkta utan köpt?
Jag hade ju absolut blivit jätteglad om den godbiten var gay, men det tror jag absolut, nej men alltså nej. Det där är en sån här grej som någon har varit uttråkad och typ velat ha något att prata om. Jag tror absolut inte det ryktet stämmer. Det här med att han skulle vara gay tycker jag låter jätteknäppt. Det är en rimlig tanke tycker jag. Att så här, ah, men han kanske är köpt av pappan. Det tycker jag är en rimlig tanke med tanke på situationen.
Mm.
Men han har gett så här små hintar och kommentarer till typ paparazzis. Det finns videos när han bara, nej men Jamie Spears, typ så här, he's a dick. Alltså så här,
han hade ju Free Britney-t-shirten på sig också.
Ja, alltså det är tydligt att han inte är okej med det som har hänt.
Tror du på att Britney någon gång har ersatts av en dubbelgångare? Med tanke på att hon helt plötsligt fick glugg från ingenstans.
Alltså inte på det sättet som man har talat om i de här konspirationsteorierna. Självklart det är märkligt att ibland finns det en glugg där, ibland inte.
Veckan efter finns det ingen glugg och sen finns det en glugg. Och
sådana saker, absolut jättemärkligt, det skulle jag inte förneka. Men jag vet inte om jag vill tro på att det har funnits en så här Britney-klon som man typ, nu byter vi batteri här och så ska den här roboten leka Britney. Nej men så här, nej men alltså, nej.
Typ en dubbelgångare.
Nej, men dubbelgångare tror jag inte heller. Alltså så här, jag tror inte det finns någon som är så pass lik henne.
Ja, jag håller inte med.
Nej. Men det är okej, okay. Man får tycka olika.
Nej, men alltså, för grejen är, det är en, jag tror dig.
Ja.
Jag tror inte att de har anställt en dubbelgångare som så här på heltid ska ersätta henne.
Ja,
men det är en tjej som är äckligt lik henne, Amir.
Ja.
Alltså äckligt lik henne.
Ja.
Men som har synts i bild med Britney i bakgrunden. Och hon har mycket blondare hår än vad Britney har.
Okay.
Och hon har liksom lite mindre näsa. Hon, alltså du vet. Ja, jag ska visa dig det sen. Det kan vi spekulera in om behind the scenes.
Jag är öppen för diskussionen.
Yes.
Jag sitter absolut här och googlar Britney Spears teeth. Bild.
Ja, men hur kan du få en glugg? Det är det jag tycker är så konstigt.
Man kan, alltså tänderna kan ju absolut förändras med åldern. Och sen kanske hon också har haft ett köpt smile at some point. Hon kanske har haft fasader som har trillat av. Alltså du vet.
Ja.
Hon kan ju ha. Här är inte hennes födda tänder direkt till exempel.
Nej.
Så jag kan tänka mig att hon kanske har haft en fasad.
Och sen har den plockats bort.
Exakt. Med det sagt, fan vad spännande och kul att ha haft det. Jag trodde ju verkligen att jag skulle liksom luta mig tillbaka och inte säga så mycket. Men jag har ändå blivit investerad. Yeah. Så det ska du ändå ha. You caught my attention.
Jag ska säga tack för att jag fick komma. Som det säkert hörs, antar jag. Jag har pratat om något som jag bryr mig om.
Ja.
Som ligger mig varmt om hjärtat. Dör för Britney, kommer alltid älska henne. Se upp till henne fett mycket. Så att så här, jag är Britneys absolut svenska talesperson.
Men 100% att du är.
Men så här, jag har gjort något. Jag liksom, det har varit jätteroligt att vara här. Uh-huh. Verkligen.
Men jag är jätteglada att du kom hit. Alltså så här, jag har ju velat få hit dig hur länge som helst.
Ja, men som jag sa, det här har vi pratat om. Liksom.
Oh ja, det här har planerats.
Det var dags.
Ja, alltså verkligen.
Och som sagt, du har dokumentären på din YouTube-kanal.
Ja.
Så att om ni vill djupdyka ännu mer, gå in och kolla på den.
Alltså det är ju verkligen typ en serie. Jag liksom,
nej, alltså den är så bra.
Första delen handlar ju om Britneys typ uppväxt och hur hon blev världsstjärnan Britney och lite mer så här fram till förmyndarskapet. Sen är ju nästa del lite mer om förmyndarskapet och så vidare.
Mm. Alltså du måste ju släppa en tredje nu. Eller vad blir det? Hur många har du släppt?
Har gjort 3 eller 4 videos tror jag.
Ja. du måste ju göra en fortsättning på det här nu. Du måste jag faktiskt fortsätta med YouTube. Amir, på riktigt, nu får du lägga av. Ja. Det är det enda folk har skrivit i frågorna här. Bara så du vet, jag ska visa det sen.
På YouTube.
Ja, på riktigt. Ja.
Vi lägger också upp en slide på våran podds Instagram med lite av det vi har pratat om idag. Mm. Så att ni ändå får lite mer kött på benen om ni känner att vad fan har jag missat? Mm. Dokumentären finns också på C More och på Netflix.
Mm. Ja.
100%. Och vi avslutar med att spela upp Britneys tal som vi har nämnt flera gånger här i rätten. Så tack så mycket Amir för att du kom hit. Glöm inte att följa honom på Instagram. Han heter
Amira Kroti.
Jag heter Diana Moseni.
Jag heter Antti.
Tack för att ni lyssnar, älsklingar. Puss, puss.
Bye.
Bye. Förlåt, puss och hångel menar jag, va? Kram. Förlåt.
Åh oh, gud, första gången du sa hångel.
Det är klart att ni ska få hångla, det är fredag.
Hångel till alla, vi är inte i en pandemi.
Vad är de nu, vad är de? FB, de kan inte se dem. Alla de som inte trodde på mig, ah shit. Bro, vad är de nu, vad är de? Fucking nej, de ska inte se dem.
I'll be honest with you, I haven't been back to court in a long time because I don't think I was heard on any level when I came to court the last time. I brought 4 sheets of paper in my hands and wrote in length what I had been through the last 4 months before I came there. The people who did that to me should not be able to walk away so easily. I'll recap. I was on tour in 2018. I was forced to do. My management said if I don't do this tour, I will have to find an attorney, and by contract, my own management could sue me if I didn't follow through with the tour. He handed me a sheet of paper as I got off the stage in Vegas and said I had to sign it. It was very threatening and scary, and with the conservatorship, I couldn't even get my own attorney. So out of fear, I went ahead and I did the tour. When I came off that tour, a new show in Las Vegas was supposed to take place. I started rehearsing early, but it was hard because I'd been doing Vegas for 4 years and I needed a break in between. But no, I was told this is the timeline and this is how it's going to go. I rehearsed 4 to 4 days a week, half of the time in the studio and half of the other time in a Westlake studio. I was basically directing most of the show with my whereabouts, where I preferred to rehearse, and actually did most of the choreography, meaning I taught my dancers my new choreography myself. I take everything I do very seriously. There's tons of video with me at rehearsals. I wasn't good. I was great. I led a room of 16 new dancers in rehearsals. It's funny to hear my manager's side of the story. They all said I wasn't participating in rehearsals and I never agreed to take my medication, which my medication is only taken in the mornings, never at rehearsal. They don't even see me. So why are they even claiming that? When I said no to one dance move into rehearsals, it was as if I planted a huge bomb somewhere. And I said, no, I don't want to do it this way. After that, my management and my dancers and my assistant of the new people that were supposed to do the new show all went into a room, shut the door, and didn't come out for at least 45 minutes. Ma'am, I'm not here to be anyone's slave. I can say no to a dance move. I was told by my, at the time, therapist, Dr. Benson, who died, that my manager called him in that moment and told him I wasn't cooperating or following the guidelines in rehearsals. And he also said I wasn't taking my medication, which is so dumb because I've had the same lady every morning for the past 8 years give me my same medication, and I'm nowhere near these stupid people. It made no sense at all. There was a week period where they were nice to me, and they said, I don't want to do, and I told them I don't want to do the, they were nice to me. They said, if I don't want to do the new Vegas show, I don't have to, because I was getting really nervous. I said, I can wait. It was like, they told me I could wait. It was like lifting literally 200 pounds off of me when they said I don't have to do in the show anymore, because I was really, really hard on myself and it was too much. I couldn't take it anymore. So I remember telling my assistant, but you know what? I feel weird if I say no. I feel like they're going to come back and be mean to me or punish me or something. 3 days later, after I said no to Vegas, my therapist sat me down in a room and said he had a million phone calls about how I was not cooperating in rehearsals and I haven't been taking my medication. All of this was a false. He immediately the next day put me on lithium out of nowhere. He took me off my normal meds I'd been on for 5 years. And lithium is a very, very strong and completely different medication compared to what I was used to. You can go mentally impaired if you take too much, if you stay on it longer than 5 months. But he put me on that and I felt drunk. I really couldn't even take up for myself.